Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre Herre Jesus, kom du och röj vägen så att vi ser dig och den frälsning du har kommit för att skaffa åt oss. Ta bort det som står i vägen så att vi kan möta dig när du kommer i ditt ord. Sänd din ande för att öppna våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan. Amen. Predikotexten idag är från Jesaja, kapitel 56 och de 7 första verserna som vi lyssnar till i Jesu namn. Så säger Herren, håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart. Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Välsignade den människa som gör så, den människoson som håller fast vid det, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den som avhåller sin hand från att göra något ont. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga, säkert kommer Herren att skilja mig från sitt folk. Inte heller ska eunucken säga, jag är ett förtorkat träd. Ty så säger Herren, de eunucker som tar vara på mina sabbater, som väljer det jag finner glädje i och håller fast vid mitt förbund, och dem ska jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn. En välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska utplånas. De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn. Jag som vill vara hans tjänare. Alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den. Och som håller fast vid mitt förbund. Dem ska jag föra till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Temat för tredje söndagen i advent är Herrens vägröjare. Det är i väldigt stor utsträckning Johannes döparen som är i centrum, eller åtminstone som är redskapet för att bereda vägen för Herren. Men också profeterna i Gamla testamentet är vägröjare. Och idag har vi särskilt Jesajas budskap som ett sådant budskap som bereder vägen för Herren. De skulle tillstoppa munnen på varje syndare. Och de förkunnade den kommande frälsningen om Messias, genom Messias, Jesus Kristus. Lag och evangelium är tolkningsnyckel också till den här predikotexten idag, som till allt annat Guds ord. Avsnittet handlar i stort om hur frälsningen från Sion ska uppenbaras för alla folk. Vi får en viss anstrykning av trettondagens budskap här. Ljuset för alla folk, för hedningarna. Här tar profeten eunuckerna som ett särskilt exempel. En eunuck är en kastrerad man som i den orientaliska traditionen ofta tjänstgjorde som präst, som tempeltjänare eller haremsvakt. Genom att de var oförmögna till ett sexualliv var de ofarliga som rivaler till furstarna. De hade inga barn och på den tiden gav barnen välsignelse och ära. Vi vet ju av exempel med Sara, med Rakel, Hanna, hur svårt det kunde vara för en kvinna att vara ofruktsam. Och nu var det ju alldeles särskilt för en eunuck. Det var en skam. I hans fall var det obotligt. Mose hade föreskrivit att ingen eunuck skulle få tillhöra Guds församling. De hade inte tillträde till det heliga templet. Därför blir det ett exempel på Guds stora och förunderliga nåd när just eunuckarna nämns bland dem som tar vara på Guds undervisning. Jesaja nämner också främlingar som slutit sig till Herren. Det här var ju också förhatligt för judarna, för de skulle ju ha ensam rätt till att komma inför Herren. De var Guds utvalda folk och de kunde då inte se med välvilja på att hedningar också skulle få komma med. Men Jesaja säger i kapitlet innan att Gud ska kalla på ett folk som du inte känner. Ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig. Det var väl bekant för judarna att Gud talade om hedningarna, hur de ska komma till Herren också i Gamla testamentet. Och i 13-dagens profetia från Jesaja 60 säger han: hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Vi står alltså inför en ny tidsålder när de som förr var utanför nu skulle räknas som Guds folk endast av Guds nåd, inte på grund av någon egen förtjänst. För att förstå vår text rätt måste vi alltså skilja mellan lag och evangelium. Det är två till synes motstridiga läror. Lagen handlar om oss, vad vi ska göra. Blicken är riktad mot oss. Evangeliet handlar om Gud. Blicken riktas bort från oss för att se vad Gud gör och har gjort för oss. Vi ska då först se lite på lagens rättfärdighet. Profeternas budskap i Gamla testamentet liknar ofta det som Johannes döparen lärde. Till exempel enligt Lukas 3 går han väldigt radikalt fram. Ni huggormsyngel, vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte, vi har Abraham till vår far. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt i roten på träden, så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden. Det var verkligen allvarliga ord. Johannes inbjöd människor till omvändelse för att och predikade lagen så att de skulle se att de levde orättfärdigt och att de inte hade någon egen förhoppning om nåd inför Gud. Han inbjöd dem till att leva rätt enligt Guds lag och påminde dem om att det inte räcker att bara vara av Abrahams släkt. Det är inte nog att vara tillhöra ett yttre folk och skryta med sin härkomst. Så som judarna gjorde, de såg ner på hedningarna just därför att de inte var av Abrahams folk. Och därför föraktade de också eunuckerna. Fariseerna skröt med att de uppfyllde Mose lag och alla äldste stadgar till punkt och pricka. Johannes sköt ner deras fromhet med sin hårda lagpredikan. Ni huggorms yngel. På samma sätt sa också Jesus: ni har djävulen till er far, och vad er far har begär till, det vill ni göra. Han avslöjade den djupaste orsaken till att ingen människa, inte ens fariseerna, kunde skaffa sig den rättfärdighet som gäller inför Gud. De har nämligen någonting i sina hjärtan som gör dem onda, som kommer från deras andliga fara av födelsen av djävulen. Vad kan det komma för gott av en sådan? Ingenting. Från ett ont träd kommer bara ond frukt. Johannes döparen säger vad som ska hända med ett sådant dåligt träd. Det huggs av och kastas i elden. Det kommer att dömas till helvetet. Här har vi lagen i dess allra strängaste form. När den drabbar oss så avslöjas vi i grunden, i vårt innersta. Lagen visar inte bara att det finns brister i vårt yttre beteende, sådant som fariseerna menade att de inte hade någon skyldighet att bekänna, någon orsak att bekänna. Nej, felet är i vår natur. Vi har ett ormgift i oss. En ond begärelse, alltifrån avlelsen, som David uttryckade i sin botsalm 51. Vad menar nu Jesaja när han säger: håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart. Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Menar han att vi kan bereda oss för frälsarens ankomst genom att handla rätt och rättfärdigt? Ska vi göra oss redo att möta Herren genom att först bli rättfärdiga, för att sedan kunna stå inför hans rättfärdighet när den uppenbaras? Då Jesaja tar exemplet med eunucken, så visar han klart att människans egen ansträngning inte håller måttet. En eunuck låg hopplöst till. Han låg mera hopplöst till än någon av oss. För det fanns ingen chans att han skulle kunna bättra sig så ordentligt, så genomarbetat, att han skulle kunna förtjäna sig en plats inför Gud och få gå upp till honom i hans tempel. Det var fullständigt utestängt för honom. Han är ett exempel på en som är räddningslöst förlorad i sig själv. Det uttrycker Jesaja också med att påpeka att eunuck måste förbli barnlös. Han kan inte själv skaffa sig någon avkomma. Jag är ett förtorkat träd. Så kommer vi till evangeliet i dessa verser. Vad profeten uttrycker med det här som vi hörde om rättfärdighet, det är att Gud har något annat i beredskap, något utanför oss. Något som sker på Guds försorg och enligt hans plan. Min frälsning kommer snart. Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Det är detsamma som när Johannes döparen vittnade om den som skulle komma efter honom. Han som var Guds lam. Han skulle ta bort världens synd. Den stränga lagpredikan som han framförde skulle tjäna till att inse att vi måste vända bort våra blickar från oss själva och se på honom. Se på vad Gud gör för oss. I motsats till vad man tänkte om eunuckarna, att de var hopplöst förlorade, så tänkte Gud på dem i kärlek och barmhärtighet. Så har han också tänkt på oss, varje syndare. Och då händer något märkligt. Eunucken blir välsignad. Han ska få något som är bättre än söner och döttrar. De eunuckar som tar vara på mina sabbater, som väljer det jag finner glädje i och håller fast vid mitt förbund. Åt dem ska jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn. En välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte utplånas. Det som Gud utlovar är ett evigt namn. Det ska aldrig någonsin utplånas. Jesu namn och tecken, inskrivet på hans panna och i hans hjärta. Med Jesu namn följer all den himmelska välsignelse som han kom med och skänkte oss i tron på honom. Det ska ges åt varje eunuck som tar vara på hans sabbater och håller fast vid hans förbund. Det ska ges åt den ovärdige, den förtappade, den som inte har något hopp. Men vad betyder det då att eunucken ska ta vara på Guds sabbater och hålla fast vid hans förbund? Han ansågs ju inte värdig att vara med i Guds församling, och han fick inte komma in i templet. Här ska vi påminna oss om hur Martin Luther förklarade det tredje budet. Tänk på sabbatsdagen eller vilodagen så att du helgar den. Jo, han säger att vi ska frukta och älska Gud så att vi inte föraktar predikan och Guds ord, utan gärna hör det och lär oss det. I Gamla testamentet hade sabbaten en speciell uppgift. Att påminna om det heliga. Att högakta och värdesätta Guds namn. Därför gav Gud en rad bestämmelser om ett yttre bruk av den sjunde dagen. Den dagen när han själv vilade efter sitt skapelseverk. Så att folket skulle minnas att hålla honom helig. I det nya förbundet har allt fullbordats i Jesus. Nu är det inte skillnad på dagar, skriver Paulus i Kolosserbrevet. Nu har vi nått vilan från vårt arbete. För Jesus har gjort allt färdigt. Han har arbetat för oss, mödat sig på grund av våra synder. Han har gjort det för judarna, han har gjort det för eunuckarna, han har gjort det för hedningarna. Han har gjort det för var och en av oss. Han kommer med sin frälsning. Han uppenbarar sin rättfärdighet. Den som tar vara på vilan i Kristi fullbordade verk för oss. Och alla människor som finner glädje och håller fast vid det här förbundet som han förverkligade på Golgata. Har del i allt detta. Genom den gottgörelse som han utverkade, som vi inte kunde förverkliga med våra gärningar, har vi välsignelse av ett helt annat slag än det som människor räknar som välsignelse. Att ha fått söner och döttrar. Det var det här budskapet som Jesus mötte sina lärjungar med när de återvände från predikoresan och gladdes över att också andarna lydde dem. Gläds inte över att andarna är er underdåniga, utan över att era namn är skrivna i himlen. Den här glädjen delas inte ut begränsat. Den gäller alla, också hedna folken, också oss. Det står ju så tydligt så här. De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn. Ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att inte ohelga den, och som håller fast vid mitt förbund, dem ska jag föra till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. I Gamla testamentet kunde också hedningar nå en viss gemenskap med Guds utvalda folk. De som blev tjänare i ett israeliskt hus kunde tas upp genom omskärelse och bli som judar. Då Gud instiftade den första påskmåltiden i Egypten gav han bland annat den här förordningen. Om en främling som bor hos dig vill fira Herrens påskhögtid ska alla av manligt kön hos honom omskäras. Sedan får han komma och fira den, och han ska då vara som en infödd i landet. Men ingen oomskuren får äta påskalammet. Det var alltså inte bara Abrahams kötsliga barn som fick denna möjlighet. Men omskärelsen var ett ofrånkomligt villkor. De som inte blev omskurna kunde inte vara med. I Nya testamentet motsvaras omskärelsen av det heliga dopet. Det lär Paulus tydligt i Kolosserbrevets andra kapitel, bland annat. Därför är dopet porten till trons liv med Kristus. Då Jesaja profeterar om hur främlingar ska få komma till Guds heliga berg och få glädje i hans bönehus, då förebådar han den tid när det inte längre är skillnad på jude och grek. Utan var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Under Gamla testamentets tid godtogs inte brännoffer och slaktoffer från andra än judarna. Jesus har burit fram sig själv som ett evigt gällande offer för alla människor. Det ska inte upprepas. Det gäller alltid. Det här budskapet kungör nu Jesaja i förväg och så säger han till oss idag, bered er. Samtidigt predikar han både lag och evangelium, lagen för att jämna ut stigarna och bana en väg genom öken och berg. och evangeliet för att ge oss glädje och frimodighet tack vare det som Jesus har gjort. De här orden om att bereda vägen och ta vara på Guds lag, det är en uppmaning att högakta Guds lag i våra liv så att vi inte blir till anstöt utan snarare blir ljus och salt genom att leva annorlunda än världen. Genom att leva rätt och anständigt mitt i en ogodaktig värld. Så får vi snarare än att anpassa oss efter världen bli ljus och salt som lyser där världen bedriver gärningar i mörkret och som blir ett salt i såren där man vanhelgar Guds namn. Profeterna gick hårt emot mutor och utsugning av de fattiga och mot dem som vanhelgade sabbaten. Motsvarighet finns också hos oss. Vanhelgande av sabbaten består inte minst i att man vanhelgar Guds ord, drar dig i smutsen, vanhelgar Guds namn. Så förmanar aposteln oss att inte anpassa oss efter världen utan bära fram våra kroppar som ett heligt offer inför Gud, vår andliga tempeltjänst. Det här gör vi inte för att vi ska få äran av det, utan för att vår nästa behöver det och för att därmed ge äran åt Gud. Just i denna onda tid när särskilt penningbegäret och osedligheten hotar oss som kristna, behöver vi kraft av Guds ord för att vara ljus och salt i världen. Vi behöver förmana varandra så att vi inte går vilse och förförs av tidsandan. Till det behöver vi Jesaja och Johannes döparen. Men framförallt behöver vi honom som profeterna visade på. Det är bara han som kan ge oss den välsignelse som betyder mera än söner och döttrar. Mera än gods och gårdar, mera än prylar och rikedomar. Må han ge oss en adventstid med glädje och frid i Herrens namn. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.